6 år är det snart här i kommunpolitiken på heltid. Men i grunden så är jag tjänstledig från mitt jobb som byggnadssnickare som har varit mitt förvärv i hela mitt liv.
Och du har jobbat framförallt på Veidekke, inte sant?
Ja, där har jag faktiskt min anställning och det är där jag är tjänstledig så att säga. Sen har jag några byggföretag bakom mig genom åren tillbaka hem. Men det är, sen jag slutade skolan så har jag varit branschen trogen med lite mindre undantag. Vi kanske kommer in på senare här. Men det har varit byggbranschen och byggnadssnickare för mig hela tiden.
Det är inte, vi har pratat om det flera gånger i det här programmet tidigare, hur ovanligt det är egentligen med politiker, åtminstone på högre nivåer, kanske egentligen på alla nivåer, även bara bland medlemmar i partierna som rent krasst arbetare som inte har typ en juristexamen, ekonomexamen eller liknande. Och hur ser du på det? Känner du att är det liksom, hur ska man uttrycka sig? Är det en tillgång att, och på vilka sätt har du nytta av den erfarenheten som byggnadsarbetare i politiken?
Jag tycker att jag har stor nytta utav det utifrån att jag har egentligen utgår liksom på något sätt från verkligheten och från de faktiska förhållandena och är hela tiden på jakt efter liksom, vad får det här för verkan? Alltså hela tiden se längst ut, oavsett vilket politiskt område egentligen, vad får det för effekt? Och det tar jag nog med mig och det tror jag man tar med sig från yrkeslivet. Själv har jag jobbat i större bolag, jag jobbar på ackord liksom och jobbat i nyproduktion och man ser ihop med det, man jobbar ofta då i lag och man ser tillsammans med laget när man bygger och man liksom hela tiden skapar oavsett om det är liksom ni vet från första grunden man börjar med form och annat eller om man är på i slutet på bygget, man sätter lister, man sätter foder så händer det saker va? Så att det är klart den här just verkstaden, den har ju varit en viktig del att ta med mig in, men samtidigt också jobbigt, det ska ärligt sägas.
Ja, Vad har varit de, nu du är fortfarande relativt ny i politiken, vad har liksom varit de största, det som varit svårast som politiker skulle jag säga?
Ja, men det som är svårast, det kan man väl säga att det blir lite av en krock kan man säga, att komma utifrån produktion, vilket jag gjorde, och in i det politiska livet. Nu gick jag inte in som kommunalråd direkt utan jag gick in 1,5 år som politisk sekreterare 2015. Men sedermera då kommunalråd. Och komma in i Göteborgs stad som är en jättestor, vi gör jättemycket saker i Göteborgs stad. Med våra bolag så är vi uppe i 56 000 anställda. Det är en jättestor apparat liksom. Va? Och att påverka det när man är lite otålig som jag kan vara ibland, det måste jag ärligt säga. Jag har fått backa tillbaka där och verkligen förstå. Och jag förstår också att allting måste ha sin tid. Men det är också någonstans det som jag brinner för, att verkligen se också förändringen och skapa förändringen.
Men kan inte det vara också en tillgång att ha det drivet? Jag tror att ganska många av oss upplever att det inte behöver gå så långsamt som det ofta gör i politiken. Vad tror du själv? Är det av goda skäl det tar sån tid att få till förändring ofta? Eller är det...
Ja, men alltså, demokratiska processer har ju en tröghet inbyggt i sig och det i grunden behöver de ha delvis, att man liksom har den delen, men det finns mycket annat man kan skjuta på tror jag, och framförallt att vi som politiker då som, och nu pratar jag inte bara mig som har förmånen att sitta på ett heltids liksom, uppdrag och jobba med detta på heltid, utan de allra flesta är ju fritidspolitiker och sitter i nämnd eller en styrelse och ett annat jobb liksom vid sidan och så. Men vi är högst upp liksom i beslutandet och att vi måste hela tiden alltid utgå från i mötet, i vårt fall med göteborgarna eller andra kommunnivånare i den kommun man då befinner sig. Va? Men hela tiden tänka, det jag gör nu, vad får det för förändring längst ut där i mötet med våra kommunnivånare?
Vi har ju, som bekant så befinner ni er i, eller vi socialdemokrater ska jag kanske säga, befinner oss i opposition just nu och på ett högerstyre som faktiskt gör en del förändringar. Vi kommer prata lite mer om det senare, men först kör vi en låt. Här kommer Time of the Season med Zombies. Time of the Season med Zombies. Du lyssnar på A-radion i Radio 88 med mig Ruben Malmström, och med oss idag har vi Jonas Attenius, kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Jag ska också säga att för er som lyssnar senare, nu är vi live, men nu är det alltså lördag är vi live, men den 30 januari. Men för er som lyssnar vid ett senare tillfälle på reprisen så har ni missat de första 10 minuterna på grund av lite tekniskt strul med inspelningen. Men ni har alltså inte missat mer än själva introduktionen egentligen. Men så jag upptar det igen så att ni vet det, att det är, vår gäst idag är Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunalråd i opposition, kan tilläggas, i Göteborg. Vi pratade precis lite här, Jonas, för låten om din bakgrund som byggnadssnickare och att du upplevde när du kom in i politiken en viss tröghet, eller en kontrast kanske man ska säga, att det är skillnad gentemot att liksom man gör en byggnad, man ser liksom för varje steg på vägen vad liksom resultatet, och i politiken egentligen kan ta flera år innan man ser resultat, lite vad det beror på. Jag tänker att en del av det här kanske också förstärks av att Göteborg har ett väldigt speciellt politiskt läge med ett väldigt splittrat landskap i kommunfullmäktige, väldigt många och väldigt små partier kan man väl säga. Hur skulle du säga att det påverkar politiken idag?
Det är klart att det försvårar det politiska läget i Göteborg. Vi har i Göteborg, för er som inte fullt ut känner till det, det är ofta rikspolitiken man fokuserar på. Men Göteborg har 10 partier idag. Vi har aldrig haft så många i våran högst beslutande församling, vårat kommunfullmäktige. Och vi har bland annat ett nytt parti som är näst störst, som heter Demokraterna. Fortfarande är Socialdemokraternas största parti. Men både Socialdemokraterna och det här nya partiet då, Demokraterna, de är, kan man säga då, utanför styret, utan det är Alliansen som styr på 29%. Och det är ju faktiskt ett av Sveriges svagaste styren, så att det spelar roll. Det gör det.
Jag tänker, det där är ju speciellt för Göteborg och kanske även i rikspolitiken, så är det inte förrän nu vi haft en situation där oppositionsparti, framförallt ett så stort oppositionsparti som Socialdemokraterna, kan påverka. Utan man brukar oftast ha ett styre som har en majoritet, eller åtminstone har en väldigt splittrad opposition, så att man kan räkna med att de får igenom kanske 95% av allt de vill. Så ser det ju inte ut idag, utan vilket parti som helst kan nästan få med sig ett antal och få igenom saker och därmed också vara ansvarigt för saker som händer i stan. Och jag tänker lite så här, hur i vanliga fall så är det, hur påverkar det hur man som oppositionspolitiker beter sig och tänker, och när det inte bara är att liksom granska och kritisera de som styr, utan du måste också vara med i själva utformandet av den förda politiken, även om du inte är med och styr i verkligheten så att säga.
Nej, men det är ett nytt skede som jag tror också är nytt för de politiker som har mer erfarenhet än mig, varit med många år tillbaka, kan nog säkert också dra parallell att vi har inte haft ett sånt läge innan. Och tar man för Socialdemokraternas räkning, vi är ju då det vi kallar fri opposition. Vi samarbetar heller inte opposition med några andra partier, utan vi är då fristående efter många år i Göteborg och bedriver liksom oppositionspolitik utifrån en ren socialdemokratisk grund så att säga, och behöver inte liksom förhandla ihop med andra partier innan vi går fram. Men i Göteborg så har vi ändå ett styre med Alliansen, vi har rödgrönrosa partier, alltså Vänstern, MP-FI, som samarbetar i opposition. Vi har Socialdemokrater, vi har Demokrater och vi har Sverigedemokrater, så ibland har vi 5 olika förslag på bordet när vi ska besluta. Och det är klart att det är rörigt. Samtidigt är det också en möjlighet för en opposition.
Mm. Vad skulle jag säga, kan du ge något exempel?
Nej, men om man tar för Socialdemokraternas räkning så kan vi konstatera att tyvärr får man säga då att vi har, det jag säger också, en högermajoritet i Göteborgs kommun idag. Vi har alltså 55% som är på den klassiska, om man ska säga, blå och röda skalan här, så är det 55% på den blå och det är 45% på den röda. Vilket också gör att i de här rent ideologiska frågorna kring privatiseringar och utförsäljningar och andra typer av marknadsexperiment, ja, då är det en högermajoritet. Mm. Och där har vi svårt. Men i en hel del andra frågor så kan vi hitta samarbeten på ett bra sätt. Och tar man bara som exempel personalpolitiken i Göteborgs stad, där vi kanske då, om man ska vara så, ja, där tror jag vi är närmast Vänsterpartiet, men där har vi också då tillsammans med Demokraterna hittat lösningar på ett väldigt bra sätt, tycker jag, för personalens bästa i Göteborg.
Mm, just det, man har ju bland annat, minns jag här om året, hur Demokraterna och Socialdemokraterna ihop lyckades stoppa väldigt stora delar av den borgerliga budgeten och därmed även nedskärningar på skolan, utförsäljningar av lägenheter och en hel del annat. Det är ju ett ganska tydligt exempel där man egentligen, det är ett speciellt läge tänker jag, där högern styr i minoritet och de, visst de får igenom sin budget, men de blir ändå därigenom tvungna att i någon mån anpassa sig. Har de för många röda skynken, finns det liksom mekanismer för att stoppa det? Det är, ja, nej, det är intressant. Det måste vara ett väldigt oförutsägbart läge på många sätt att jobba i, kan jag tänka mig. Det är kanske svårare att ha den här tydliga, man vet liksom aldrig hur frågor slutar på samma sätt som man kanske gör när det finns en majoritet som är tydlig liksom. Jag tänker att vi kör en låt här och så kommer vi prata lite mer om detta strax. Men här kommer först I Say A Little Prayer med Aretha Franklin. Du lyssnar på A-radion i Radio 88 med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Jag ska också säga det att ni som vill är jättevälkomna att ringa in och ställa frågor, komma med synpunkter, prata med Jonas. 031 26 10 90. Ta det en gång till. 031 26 10 90. Jag vill bara förvarna för att det kanske kan bli lite teknikstrul i början, men häng kvar med oss i så fall. Det var länge sedan vi använde telefonen här, men det kommer vi ordna. Så att, välkomna att ringa in. 031 26 10 90. Ska vi se. Jonas Athenius, kommunalråd och socialdemokrater. Vi pratade just lite här nyss om det väldigt splittrade politiska landskap som finns i Göteborg och hur det, för socialdemokraterna befinner sig i opposition. Det är den före detta alliansen kanske man ska säga, men M, L, C och KD som styr. Men det här landskapet i en kraftig minoritet, och du var inne på det lite innan, vilka möjligheter det innebär som socialdemokraterna som politiker i opposition. Pratade lite om budgeten och hur ni där lyckats stoppa flera nedskärningar. Har du några fler exempel? Hur påverkar man som opposition och liksom gör verklig skillnad i det här läget?
Ja, men det funkar ju så. Det här är ju, man får väl säga att vi politiker som har förmånen att sitta på helt det här, vi sitter lite av i en bubbla kan man säga i vårt arbete, och vi har då kommunstyrelsemöten var annan vecka ungefär, så rullar det hela året. Och på de här kommunstyrelsemötena så är det ju dels att det återrapporteras förslag från just budgeten, men mycket annat är också andra typer av förslag som tas upp. Vi som parti kan lägga förslag där, vi som parti kan göra det själva eller att vi redan har sökt samarbete och lägger fram förslag. Så att det är ju liksom ett forum för att få igenom förändringar i politiken. Så kommunstyrelsen är ju ett sånt ställe där vi driver en aktiv opposition, exempelvis.
Mm, precis. Och en fråga som jag vet att vi kommer att prata mer om tidigare, eller senare med det här programmet, men där det varit väldigt mycket debatt på sistone och där man väl kan säga att oppositionen i allra högsta grad varit med och påverkat, är den om hur vi bygger i stan. Alltså vad vi har för arkitektur, hur vi gestaltar våra byggnader. Nu bara häromdagen till exempel så skickade kommunfullmäktige tillbaka ett förslag på nya artisten som det kallas, en byggnad in till Götaplatsen där det även kommer vara, det kommer vara universitet, det kommer vara en uppgång från Västlänken och lite annat. Jag vet inte om ni har sett den, det kan väl beskrivas som en kub, kloss, låda med en del glas. Helt i korthet, och den är skickat tillbaka för att den inte passade in i miljön. Socialdemokraterna var drivande i detta. Jag tänker, utan att fastna i själva just det här exemplet, hur ser du på just arkitekturen och varför är det en så viktig fråga för dig?
Ja, det här är en spännande fråga, därför att det här är ingen fråga primärt som kanske många tänker så här första hand, och det är välfärdsfrågor, det är trygghetsfrågor och så vidare, va? Arkitekturen är ju ett område som vi har haft med i vårat budgetförslag under bara ett par år tillbaka. Det är också en fråga som har delvis diskuterats också i vårt parti. Och själv, det blir ju lite naturligt också med min bakgrund som snickare, så har man väl alltid funderat genom åren, får man säga så här, radio, vad fasen har de ritat här? När man står på en byggställning och ska få ihop det, va? Och det som ofta är uppskattat är också bygga mer traditionella material, som helt enkelt trä. Vi brukar skoja ut på byggena ibland och säga att vi har ju släppt hammaren helt och vi skruvar och monterar allt. Va? Och att jobba med trä och jobba med traditionella material, det har försvunnit mer framförallt i fasadmaterial. Och det är ju det också den här frågan handlar om, att egentligen få en bättre balans. I grunden, som jag tycker, att bygga mer vackra hus. Mm. Men också få en balans från idag en väldigt modernistisk och lådformad arkitektur, att bygga mer traditionellt. Alltså, och vad är traditionellt? Ja, det är så vi kallar byggspråk då, sadeltak. Alltså ni vet, vanliga traditionellt lutande tak. Att man har stående fönster. Kanske markerad stensockel och så vidare. Ta exempel för göteborgarna, landshövdinghus. Mm. Det tror jag många göteborgare identifierar. Jag tror faktiskt att de allra flesta tycker att det är charmiga, det är vackra hus. Mm. Och det bygger vi faktiskt lite grann idag, helt nya sådana hus. Men jag tycker att vi kan bygga mer sådana hus som smälter in på lämpliga ställen där det är aktuellt.
Mm. Mm. Jo, nej, jag håller med. Jag tror att många, inklusive jag själv, tycker att det är en väldig likriktning på det som byggs, att det smälter inte in i miljön i väldigt många fall, och det är, ja, men det är mer att allting ska se likadant ut utifrån när det byggs än att det ska passa in på platsen och smälta in, och att det ska vara de här traditionella, liksom bara enkla sakerna som vi vet funkar och gör ett hus fint. Men vad tror du det beror på? Hur kommer det sig att man bygger så mycket, ja, men i vårt tycke då, fult?
Jag tror att för mig har detta blivit lite av en, ska man säga, demokratifråga eller medborgarfråga. Hur i vårt fall då i Göteborg, hur får vi göteborgarna delaktiga i att bygga vår gemensamma stad? För det här är ju lite speciellt också på ett annat sätt. För det är ändå vårt gemensamma stadsrum. Vi kan inte välja bort det. Vi har bara det. Och det är det vi ser och det är det vi möter. Så fort vi lämnar vårt eget boende så möter vi andra byggnader, andra miljöer. Mm. Det här är ju inget man bara, ja, men vi ändrar lite här eller flyttar på det eller så, utan det här, när vi bygger hus, när jag bygger liksom, jag bygger i 100-årsperspektivet och mer än det. Mm. De kommer ju stå generationer fram. Så det är ju så viktigt vad vi gör från början och att det uppskattas, så att säga. Så jag tycker också att nu har det väl varit mycket, och jag visste inte att det här skulle vara så, när jag satte ut foten i den här frågan så visste jag inte att den skulle bli så uppmärksamma, men det är klart att arkitekturkåren har ju reagerat och undrar lite grann, vad håller du på med, Athenius? Mm. Det här är inte ditt område, håll dig borta därifrån. Mm. Och det har jag vänt mig mot. Mm. Jag tycker absolut att jag har där att göra. Jag har absolut också att våra medborgare, för jag är medborgarnas företrädare i min roll. Och det är klart att vi också ska ha någonting att säga till om där på ett bra sätt och vi formar det.
Mm. Mm. Men det är liksom, skulle jag säga att det är blandat eller liksom har varit ensidiga fördömmande från arkitektkåren? Finns det inte vissa som också tycker att det är...
Så är det. Självklart, det är viktigt att säga. Jag har full respekt också för arkitektkåren. Det är alltså inte misstolkas på något sätt, utan det är så. Det här finns det också olika uppfattning kring det här. Men jag kan väl konstatera, vi politiker, vi får ju i våran mail så får vi ju, ofta hör vi när något är galet, så att säga, att medborgarna skickar in, och det, om man ska vara ärlig, det är inte alltid så ofta man får beröm, så att säga. Men i den här frågan har jag fått otroligt mycket positiva mail från just medborgare. Jag skulle säga att under min tid i alla fall så är detta den fråga jag har fått mest positiva mail i. Men jag har också fått några arga, och det är just från arkitektkåren i så fall. Men det finns olika uppfattningar också här, naturligtvis. Och återigen, det jag säger här, det är att få en bättre balans i detta. Och respektera de omgivande miljöerna som man då uppför nya byggnader i.
Mm. Ja, jag tänker att, alltså, att arkitektkåren någonstans, de verkar bygga ganska mycket för just arkitektkåren. Och att de har sitt sätt att se på det, och att de kanske, ja, men man ser ett värde i att vi utvecklar nya stilar. Och att vi sätter liksom vår tids prägel på det, men att man så lätt tappar bort vilka byggnaderna är till för då, och att där måste ju politiken ställa krav och vara en motvikt på något sätt. Jag säger inte att det behöver bara vara dåligt heller att arkitekter försöker lite bryta mot förväntningarna och kanske gå för på olika sätt, men att jag tänker mig att politikerna måste vara en motvikt och dra i nödbromsen när vi ser att, nej, men det här får sån inverkan på, ja, men säg Götaplatsen till exempel, eller Skeppsbron som varit ett annat diskuterat exempel, att man har respekt för historien, att man bygger enligt saker som vi ändå, som enligt regler som folk uppfattar som, ja, men bra och vackra, så att man trivs. Det är liksom en väldigt konkret praktisk grej som påverkar vår livskvalitet. Alltså jag har bott i ganska många olika områden, men det är klart det är klart att jag tycker man känner när man mår bättre i ett område som är fint. Och det, sen kan man diskutera vad det innebär, men det är tydligt någonstans att det finns ett väldigt starkt missnöje. Jag är väl nog själv en del av det också, kring hur det som byggs nu ser ut. Jag tänker att vi ska köra en låt. Återkomma till det här. Working on a Dream med Bruce Springsteen kommer här. Working on a Dream med Bruce Springsteen. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Robert Malmström, och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna. Det är en väldigt bra låt det här, Jonas. Jag tänkte bara passa på att fråga dig innan vi fortsätter med politiken. Vad har du själv för musiksmak?
Ja du, jag ska säga att jag är allätare när det gäller musik. Jag kan verkligen blanda och ge så, det måste jag säga. Men om man backar under min uppväxt 70-80-tal så fanns det lite två läger på den tiden. Det var hårdrockare eller syntare, och jag var definitivt hårdrockare, så kan vi säga. Så ja. Att det ligger på den sidan. Så att den musik som vi spelar just nu, den passar mig väldigt väl. Jag tycker det är skön musik.
Vi kör lite mer Springsteen, men det är väl lite hårdrock för sig kanske?
Det är det inte, utan på den tiden hade flera plattor utav bland Deep Purple. Det var en favorit.
Ja, de är grymma. Ja, vi pratade just lite om det tidigare här. Apropå ditt liv före politiken, du har jobbat som byggnadsarbetare under många år. Och hur det har präglat dig politiskt. Du pratade bland annat om arkitekturdebatten som pågår just nu i Göteborg, där du har varit inne på ett väldigt handfast sätt och kritiserat, lagt förslag om olika områden och byggnader och på olika sätt drivit på för mer traditionell arkitektur av olika slag. Finns det något, jag tänker, det är ett väldigt tydligt exempel på hur din bakgrund har format dig som politiker. Det är någonting vi alltid brukar fiska efter när vi har politiker som gäster i det här programmet. En annan sak jag vet om dig är att du har varit soldat tidigare. FN-soldat, inte sant?
Det stämmer. Det har jag varit. Jag har varit det vid två tillfällen. Och egentligen lite längre tid än så också på ett sätt. Därför att, och det är en lång historia där, men för att ändå korta ner det lite grann, så var det så här att slutet av 80-talet, skiftet över mot 90-talet, så var det full fart i Sveriges ekonomi. Det gick för fullt. Vi hade fullt upp att göra i byggbranschen och så vidare. Men sen kom ju då en kris, så 92 någonstans, 93. Den blev väldigt, väldigt kännbar. En riktigt, riktigt låg konjunktur. Och personligen för min del, jag stod långt ner på listan som vi kallade det. Jag stod säkert ett av de stora byggföretagen på den tiden i Göteborg. Kullenberg sätter de då. Det kanske några som lyssnar som känner igen det. Var ett av de största, det var störst till och med. Men gick faktiskt i konkurs. Och det här det går inte att jämföra med idag. Vi hade en arbetslöshet på nästan 40% bland byggnadsarbetarna kring 93-94 i Göteborg. Och jag själv blev också arbetslös och fick gå och stämpla, som vi hette på den tiden.
Alltså att man går till A-kassan?
Man går till A-kassan, och det var fysiskt. Varannan vecka var man uppe på byggnads, på Folkets hus på Järntorget, och lämnade in sina kassakort och så vidare. Men det var ju stendött. Och vid det tillfället där så kikade jag på andra saker och hade snappat upp, jag är lite osäker på exakt hur, men just det här kring att göra något helt annat. Jag fick en kontakt vid UNHCR, alltså FNs hjälporgan, att kunna åka ner att jobba på Balkan. På den tiden så var det oroligt, och vi hade ju då forna Jugoslavien där vi fick den splittring vi fick. Men det krävdes högskoleutbildning faktiskt för att komma in den vägen, och man sökte då kompetens, och det hade ju inte jag, utan jag har ju gymnasieutbildning i botten som högst, och då öppnade sig möjligheten att söka just FN-tjänst som soldat med min inriktning då, där jag tog med mig mitt yrkes liksom, som snickare, och blev antagen och åkte ner på min första mission. Den hette BA-03, det var den andra vintermissionen då i Bosnien då vid det tillfället. Men då var det ju det var ju krig då. Det var före det man kallade för Daytonavtalet, som slöt sen när man gjorde en fred, så att det hette Amprofor, blå basker och så vidare. Och det är klart att de upplevelser och det jag var med om under det vinter, det var nästan 7 månader i sträck Bosnien då under den här tiden. Det är klart att 94-95, det påverkar mig som människa resten av mitt liv. Så är det.
Jag kan tänka mig det. Hur du nämnde att du tog med dig liksom en erfarenhet som byggnadsarbetare dit. Var det att man, för du jobbade då med att sätta upp liksom fältsjukhus och tält, eller på vilket sätt?
Ja, vi hade inte, ofta på de här FN-missionerna nu för tiden så bor man i containrar och ganska ordnat. Jag bodde i tält, hela den här FN-missionen eldade med fotogenkaminer för att hålla värmen. Det var full vinter, men det gick väl an för oss, tänkte jag säga. Många då utav civilbefolkningen där nere, det var sönderskjutna hus, alltså via granatbeskjutning. Det är inte så att husen faller samman oftast, utan det är mer att fönster och allting sprängs bort och så vidare. Så vi hade ett projekt just med UNHCR under den vintern 94-95 som hette One Warm Room. Men UNHCRs personal kunde inte ta sig ut, utan då fick de använda oss soldater att ta sig ut. Då. Vi var ju nära de här så kallade confrontation lines där striderna pågick. Och vi hade sån här armerad plast och vi var uppe hos bunder i bergen och fick sågat upp gamla sågaläkt och annat och spänt upp. Så att man åtminstone kunde täcka igen så det inte blåste rätt in i husen. Och satte då, så hade vi via UNHCR fått med fotogenkaminer så att man kunde få upp värmen. Så man kunde ha värme i ett rum. Och det var en överlevnadsfråga för familjen. Ja. Att bara kunna överleva vintern. På den tiden var det också enormt liksom uppslutning i Sverige med hjälpsändningar. Det var mycket insamlingar av kläder och annat och liknande. Som vi också var behjälpliga då, ute i bergen. En väldigt otillgänglig miljö och mycket snö och så vidare. Med bandvagnar och levererade hjälpsändningar. Så att det var också... Utöver det så här militära övervakningsuppdraget så var det väldigt mycket ett humanitärt uppdrag att stötta civilbefolkningen.
Och hur har det här, eller upplevelserna därifrån, har det format dig som person och som politiker?
Ja, det har det gjort. Det är klart att det har gjort. Och för mig så är det... Det kommer ju väl nära på. Jag menar, det här är inte så långt ifrån oss. Det är ju på europeisk mark... Ett land som egentligen där man bodde grannar med varandra som delade sig på ett sånt sätt och man fick en sån splittring. Det säger någonting om alltså vilken väg saker och ting kan ta. Och ibland tycker jag man tar mycket för givet. Ja, men det kan inte hända här, eller hos oss är allt så säkert och tryggt och hit och dit. Nej, de demokratiska principerna är viktiga att värna. Det är viktigt liksom, tycker jag då, utifrån mitt perspektiv också, det här med ett jämlikt, att vi har minskat skillnaderna i samhället, att vi inte får för stora klyftor och annat, att alla känner sig inkluderade och så vidare. Det är avgörande för ett starkt samhälle. Absolut.
Ja, du menar att det kan ha, att det kan skapa liksom, att det kan leda till den typen av konflikter i förlängningen, eller till splittring och polarisering, att man har stora klyftor? Eller?
Det är en del utav det. Så här, i det här fallet så fanns det ju helt andra också bakgrunder utav det. Alla olika konfliktområden har ju sina specifika skäl varför saker och ting tar den utveckling de tar. Men vad jag menar också är, för att få en sammanhållning i ett samhälle i stort så krävs det också att man... att alla kan så här, få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att man, vi pratar ju ofta om frihetsbegreppet från olika partier. Och för mig är ju frihet absolut. Men man kan aldrig liksom bygga en frihet för vissa människor som skapar... Ja, men det är på din bekostnad. Bara för att jag ska få de här fördelarna så får du få det dåligt. Där har du passerat en gräns för mig. Men däremot ska vi ständigt jobba för att få ett samhälle där alla kan utvecklas... Och kunna forma sina egna liv efter sina bästa stämningar, stängtan som man ofta säger i så, klassiskt uttryck. Men i grunden handlar det om att forma sitt liv, ett schysst liv.
Ja. Har vi det idag i Sverige, skulle jag säga?
Tyvärr har vi inte det. Och det smärtar att säga det också som socialdemokrat. När jag växte upp, då, som jag är ju född 1968 och uppväxt, som jag sa, började i skolan mitt på 70-tal. Högstadiet i början på 80-talet, gymnasiet där, det var ju faktiskt ett av de mest jämlika perioden i svensk historia, där vi hade minst skillnader. Men efter det så har det egentligen gått åt fel håll successivt. Och de får säga så, rikare har blivit rikare, de fattigare har blivit fattigare. Och klyftorna ökar. Och det är ett väldigt bidragande grundproblem. Och det är ju inte bara Sverige, det här ser vi runt om i hela världen, skulle jag säga. Den problematiken, vad det innebär och vilka konsekvenser det får.
Vad tror du att det... Det säger väl sig självt att det beror på en mängd saker. Men Hur har det har ju pågått, som du nämnde, sedan 80-talet i princip, den här utvecklingen. Hur har det kunnat bli så? Varför har vi har ju någonstans valt det här. Varför har samhället valt att gå den vägen?
Ja, det är ju en politisk fråga naturligtvis, att samhället har formats utifrån de som har styrt samhället successivt. Om man tittar på utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, så bygger ju det på att kunna ha ett starkt välfärdssamhälle. Så att vi har, ni vet, de klassiska skola, vård, omsorg, att vi kan ge det utifrån behov och det ska vara hög kvalitet och så vidare.
Mm.
Men för att kunna göra det, då måste vi också ytterst som politiker ha kontroll över den typ av verksamheter. Då, så att säga, va?
Mm.
Som exempel. Men det är samma också på trygghetsområdet. Där det är också viktigt att man kan göra både och. Att vi jobbar förebyggande, att vi verkligen ser till och i den bästa världen så är det från första början satsa på våra allra minsta barn, förskolan, skolan. Att vi inte tappar redan där. Men faktiskt också, när det tyvärr har gått så långt som på vissa ställen, också våga ta i de frågorna när det gäller trygghetsfrågorna.
Mm.
Exempelvis som Socialdemokraterna nu gör på nationell nivå, den största polissatsningen någonsin, med 10 000 fler poliser fram till. Det kommer märkas, och det behöver vi också. Så det där är, vi behöver kunna göra både det förebyggande men också jobba i det akuta läget.
Mm. Jag tänker att vi ska prata lite mer om en stund om de här olika områden du tar upp här. Det är väldigt intressant. Men först en låt. Du nämnde att du gillar Deep Purple innan. Jag lyckades faktiskt hitta här ett par låtar. Så vi kör den kanske mest kända, Smoke on the Water.
Ja, kommer här. Härligt.
Smoke on the Water med Deep Purple. På önskemål av dagens gäst, Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Och jag ska också påminna om att ni som vill ringa och ställa frågor eller tycka till om programmet är varmt välkomna. 031-26-10-90. 031-26-10-90. Vi måste bara ta ett litet stickspår här i programmet. Vi snackade nu i pausen lite här under musiken. Framkom det att det finns en elorgel i den här låten. Och Jonas, du har alltså tydligen själv... Du kan spela elorgel.
Ja, men så är det. Det är så här... Det är ingen som vet detta, tänkte jag säga.
Jag har knappt. Jag har gjort min research, kan man säga.
Men det är få som vet det nuvarande runt omkring mig. Men det här var stort för mig när jag var i unga år. Så att säga. Och jag uppväxte i Ytterby utanför Kungälv.
Mm.
Och det fanns på den tiden en stor musikaffär som hette Musikanten. Och så här speciellt det kan bli. Det var väldigt många som spelade just elorgel. Och det var kurser både för vuxna och barn och så vidare. Mm. Och min mamma gick, vet jag, där och... Men även jag började då som 11-åring där.
Mm.
Jag tyckte det var himla kul. Och jag har alltid gillat liksom musik och spela. Men det är ju skit när man var liksom illa hårdrock. Och så, det fanns inte så mycket utrymme, va?
Mm.
Men det gick ganska bra. Jag gillade att träna och spela och sådär. Och jag fick fantastiskt där. Jag kommer ihåg Kurt Agneta på Musikanten. Man fick komma ner efter stängning och sitta på deras riktigt stora elorglar. De hade faktiskt på den tiden Yamaha, världens största orgel liksom. På den tiden, jag tror det kostade 100 000, liksom, värsting. Man kunde krämma på högsta volym och spela och träna den. Det var ju fantastiskt.
Ja.
Men det slutade faktiskt med att jag var också tävlad i detta. Det fanns Elektron Festival på den tiden, så att jag har faktiskt spelat för fullsatt konserthus på någonstans där då, 81, 82 där någonstans.
Ja, det här kommer ju hända igen, hör jag.
Ja, jag känner att jag får krav på mig här, men det är faktiskt, jag tror det finns någon inspelning någonstans som kan finnas kring det. Så är det.
Ja, grymt. Nåväl, det var ett litet stickspår.
Verkligen.
Elorgel är ett sånt instrument man knappt, i alla fall jag knappt tänker på att det finns. Innan har vi haft lite, nu sa du innan att du inte var synt där. Jag vet att vi har haft en synt här i studion tidigare, men den är bortplockad. Så vi får nog tyvärr inte höra Jonas musikaliska talanger idag, men däremot hans politiska tankar och förmågor. Jag tänkte att vi ska lite kanske återgå till det. Vi pratade om det innan här, vikten av ett välfungerande samhälle, alltså bra samhällsservice, stark välfärd som går att lita på, vad det betyder för människors trygghet och bara möjligheter i livet också. Vad skulle du säga är de största problemen i välfärden? Och nu pratar jag brett här liksom i välfärden idag. Vad är det? För jag tror det ändå finns en uppfattning eller en känsla och nog en faktisk verklighet där välfärden är... Ja, men den skulle kunna vara bättre än vad den är på många sätt. Den har många problem. Vad skulle du säga är de största problemen?
Det finns ju naturligtvis ett antal. Om man ska peka ut några huvudproblem, om man får kalla det så, så är det dels hela finansieringen av välfärden. Det är grundläggande. Mm. Hur ska vi betala för den? För det är ju vår gemensamma välfärd. Och traditionellt så gör vi ju det via så att säga, skattsedeln. Mm. Det är en del. En annan del är ju förutsättningar för alla våra fantastiska medarbetare överallt som gör ett fantastiskt jobb. Inte minst i dessa tider, men det är generellt alltså. Mm. Och det här kommer gamla skyddsombudet fram med mig. Förutsättningen för dem att göra ett bra jobb. Mm. Alltså vad har man för arbetsmiljö ut på fältet idag? Mm. Och hur ser vi till som politiker att göra de allra, allra bästa förutsättningar i mötet med i vårt fall göteborgarna? Mm. Det är en viktig del. Sen finns det en tredje del som har kommit då mer kan man säga på de sista, som jag sa, från 80-talet och framåt då, eller kanske mer 90-tal. Mm. Där välfärden allt mer också har blivit en marknad. Mm. Den har så att säga privatiserats, så det har blivit en marknad. Vi har fått in aktiebolag idag som ställer till det på ett sätt som gör att vi inte har den här kontrollen över vår gemensamma välfärd. Och jag har dessutom fått in ett vinstintresse här. Mm. Där man bedriver välfärdsföretag som vilket företag, som det var tillverka bilar eller jeans. Och för mig är det två helt olika saker. Va? Mm. Och jag har ju varit väldigt tydlig också i mitt motstånd mot just vinstintresset i välfärden och den, alla de marknadsexperiment som idag pågår runt om i Sverige.
Mm. Vad behöver man... Går det liksom att göra något åt de här problemen?
Ja, det är klart att det går. Om man får en politisk vilja. Och här finns också, här på tal om också folklig majoritet, vet vi också. Här är en sån fråga som en stor majoritet av medborgarna också tycker att nej, men det här kan inte vara en marknad som vilken som helst där man kan gå in och tjäna pengar och ta ut övervinster, våra gemensamma skattepengar. Utan här måste man hitta en modell där du inte kan ha de här vinstuttagen utan det ska tillbaka in i verksamheten. Jag kan förstå att delar också behöver finnas andra aktörer, men det ska vara icke-vinstdrivande aktörer i så fall som verkar där. Mm, mm. Men framförallt kontrollen är viktig här också. Ja. Politiska.
Jag tänker att det är som du säger, det är en skillnad på vård, skola och omsorg. Och för att jämföra med det du jobbat med tidigare, och det är ett argument som ofta... Jag vet att borgerliga politiker tar upp till exempel sig byggbranschen och säger att varför är det fel att ta vinst på att ge patienter vård men inte att bygga själva sjukhuset till exempel. Jag tänker att det är så olika saker. Alltså när det offentliga köper någon, en tjänst eller en vara eller en tjänst, så har du, den ska ju ha ett pris, och det är ganska enkelt att sätta det priset när det kommer till att bygga ett hus. Visst, det finns liksom marginaler som kan skifta, men det är egentligen byggentreprenören som säger det här är vad det kommer kosta liksom. Eller det här är vad vi vill ha betalt för det, och så får man värdera det objektet i så fall, är det värt det? Ja, men då kör vi, och annars ser vi oss om efter något annat liksom. Medan vi pratar om undervisning, omsorg av äldre, ja, men det finns ju värden du inte kan riktigt mäta i det som sker hela tiden, att du har möjlighet att prata med de äldre eller ta lite extra tid för en elev som har jobbigt hemma. Och det är just de grejerna när du har incitament att maximera vinsten varje dag. Det är de grejerna som ryker. Det är det du skär ner på för att du ska kunna plocka ut vinst. Det säger sig självt någonstans att det inte är hållbart.
Och det är just det du är inne på, Ruben, här. Jag tänker mig att det är ju människor. Det är mötet med andra människor. I oavsett om det är äldreomsorg, om det är med våra förskolebarn på gymnasiet eller inom andra områden där vi möter människor. Mm. Där blir ju också, när vi får missförhållanden, så blir konsekvenserna väldigt illa. Det är skillnad också på en så att säga hård marknad. Om du jämför med byggbranschen, ja, det kan ju också bli konsekvenser, men det drabbar ju inte den enskilda människan personligen på det sättet. Mm. Så att det är också en väldigt stor avgörande skillnad för mig, i grunden avgörande skillnad. Mm. Men sen ska man också komma ihåg att för att också då, som många av de borgerliga partierna vill privatisera och då ska ha en marknad inom välfärdsområdet, det är ju ändå så att vi som kommun ytterst har ansvaret. Mm. Det är inte så att vi kan lämna, ja men nu får de privata sköta det. Mm. Det är jag som har ansvaret för den privata marknaden ytterst. Det är vi politiker som har kontrollen. Och får vi en situation, vi säger att någon bedömer att ja, men här är inget bra för oss att bedriva hemtjänst. Vi lägger ner.
Mm.
Ja, vem, vi kan ju inte bara säga, okej då, det är, då får ni som är i behov av detta, ni får stämma dem. Det kan inte jag säga, självklart inte. Utan då måste ju vi från kommunen se till att säkra detta. Så vi måste också ha en kapacitet att ha beredskap för den här marknaden. Och det är naturligtvis helt av mina, som jag tänker så är det helt hål i huvudet på ren svenska, för att det är en kvasimarknad dessutom, för att du vet vad du kommer få betalt dessutom från början.
Mm.
Ta skolmarknaden, där är vi, det är ju så, men skolmarknaden, det är ju mig vet jag, det mest extrema landet i världen.
Mm.
Det är fantastiskt, och för oss är det naturligt, det får vi inte toucha, vi får inte röra det.
Mm.
Vi är det mest extrema landet i världen.
Mm.
Helt otroligt.
Man brukade säga att det finns två länder som har ett vinstdrivet skolsystem. Det är Sverige och Chile, införde väl en gång under Pinochet-regimen. Men nu på senare år, jag kommer inte ihåg exakt när, så har Chile gjort ja med det här. Så nu är vi ensamma i världen om att ha ett så här liberalt skolsystem.
Helt otroligt.
Det är faktiskt helt otroligt. Men det tänker jag också på apropå, alltså det är samma pris för alla. Liksom. Problemet är att det inte är samma kostnad för alla elever. Det är det som, det är därför vi har så segregerade skolor. Är det inte så att du har ett, alltså, jag menar, du får en peng för varje elev kommer i praktiken med en påse pengar runt halsen, och sen så vet vi att beroende på vad du har för bakgrund, om du kanske till exempel fått med dig svenskan hemifrån eller om du har högutbildade föräldrar, så behöver du mer eller mindre stödresurser, mer hjälp och annat som kostar pengar, och därför blir det ett incitament för skolor att söka sig väldigt, det liksom, hitta, och det finns väldigt många sätt man kan göra det på, att se till att man får elever med en enklare bakgrund så att säga, och koncentrera dem i en och samma skola så mycket som möjligt. Problemet med det är ju att kvar blir då alla som har svåra förutsättningar också i samma skola och får då ännu sämre förutsättningar och ännu sämre, det ser vi också väldigt tydligt i resultaten, att de får ju sämre förutsättningar i livet sen.
Mm. Och en ännu tokigare sak med det du är inne på nu, Ruben, är att om vi då som politiker ser det här behovet i en viss skola eller några skolor, då skulle vi kunna säga så här, prioritera. Mm. Vi skjuter till mer pengar till den rektorn och att de får mer resurser till den skolan och jobba utifrån att de har ett större behov.
Mm.
Men vad händer då? Jo, om vi skjuter till resurser dit, då måste vi ge samma peng till friskolorna med det mindre behovet.
Mm.
Så idag kan vi heller inte göra, nu finns det en utredning på gång om detta att kompensera kommunerna, men jag menar, det är ju helt snett.
Mm.
Helt snett, så fort vi, och då ska vi ge samma peng för det ska vara lika för alla.
Mm.
Men vi vet att behovet ser olika ut.
Mm. Varför, kanske man ska fråga en borgerlig politiker egentligen, men jag blir faktiskt inte klok på det. Varför har man det så?
I debatten när jag möter borgerliga politiker, nu sitter ju du och jag här och då, som du säger, frågan ska ju ställas dit här, men ofta använder man begreppet då, ja men vi måste ha valfriheten, alltså alla måste kunna välja, och valfriheten. Och så blir man nästan i valfrihetens namn beredd att ta vilka konsekvenser som helst, känns det, då får det vara så här. Mm. Valfriheten är viktigast, individens val. Och jag menar ju på också att du kommer ju alltid kunna ha inom olika typ av välfärdsområde, tycker jag är viktigt att respektera individen, ta hemtjänsten, alltså utifrån att vad är mitt behov idag? Mm. Vad vill jag ha? Och så vidare. Det skulle vi absolut kunna respektera i ett offentligt system. Alternativt med vissa då aktörer, idéburna organisationer och liknande som inte bedrivs av vinst.
Mm.
Det har jag inga problem med. Mm. Den typ av valfrihet är absolut inte det jag pratar om. Ofta får man det argumentet emot sig.
Mm.
Utan här är det för att behålla marknaden, så använder man valfrihetsargumentet. Och det håller inte för min del.
Mm. Men nu är inte några borgerliga politiker.
Nej, så är det.
Kan försvara sig, men jag undrar om det inte är så. De brukar ofta sända efter oss. Så att den som vill kan ju ringa in och fråga dem. Och den som vill kan också ringa in och ställa frågor till Jonas. Ge synpunkter till honom. 031 26 10 90. Ta det en gång till. 031 26 10 90. Så varmt välkomna att ringa in och tycka till eller ställa frågor. Men jag tänker att vi börjar med att köra en låt så länge. My Way med Frank Sinatra kommer här. My Way med Frank Sinatra. Du lyssnar på A-radion, i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström och Jonas Attenius, Socialdemokraterna. Den här låten har väl du också, hörde jag nu i pausen, en relation till?
Ja, men det är lite kul, vi sitter här i när det är de här musikuppehållen och snackar lite om låtar och kopplingar till det. Och just den här My Way, vi pratade om orgel och att jag har spelat elorgel när jag var yngre och sådär. Jag har fortfarande en orgel hemma för övrigt. Och ibland sätter mig vid den. Det var just My Way. Och jag ofta, du vet, man var på kalas och man var 11-12 år. Jonas, nu får du spela My Way. Och så var det den här. Va? Och så det här finns viktigt. Minnen från min sida kring den här låten. Och den sitter så i ryggmärgen så den kan jag dra när som helst i sömnen.
Den är också aktuell nyligen med att Donald Trump använde den och den här ceremonin när en president lämnar Vita huset för sista gången och de går in i sin helikopter så oops, spelade han den, så att den är tyvärr, han har tyvärr förstört den.
Det var tråkigt att höra, måste jag säga.
Vi ska inte låta honom förstöra så fina låtar, utan vi tänker fortsätta spela My Way. Den är
ja,
bra.
Här är en fin låt.
Vi pratade lite här kort före låten om problemen i välfärden. Vi var inne på privatiseringar, marknadsexperiment, vad det innebär. Men du nämnde också, jag tänkte att vi ska gå in på lite mer, hur man ger personalen rätt förutsättningar att göra sitt jobb ordentligt. Och en del av det, som jag vet att du har drivit väldigt hårt, kanske tyvärr utan framgång så här långt, då Socialdemokraterna i opposition och det är höger som styr Göteborg, men likväl som du drivit hårt, det är frågan om språkkrav för personal i välfärden. Och det gäller i omsorgen, i förskolan, funktionshindersverksamhet. Jag kanske missar någonting här. Kan du inte berätta lite? Hur kommer det sig att den här frågan är så viktig?
Ja, det är egentligen ganska basic för mig att när man jobbar inom, i vårt fall då som vi har lagt förslag här, så handlar det om äldreomsorgen, det handlar om funktionshinderverksamheten, det handlar om förskolan och det handlar om fritids på grundskolan. Så att det är dels när vi möter våra äldre och när vi möter våra barn. Och att i de lägena att vår personal kan en god svenska i det mötet, ska jag säga, det är ett basalt grundläggande, så att säga, kompetenskrav. Och det här det är inget som vi har hittat på. Ja, men där har Socialstyrelsen har tydliga föreskrifter kring vad som ingår i, så att säga, om man tar äldreomsorg i det här fallet, att man ska kunna tala, förstå och läsa god svenska. Och det har alla kommuner och regioner runt om i landet att förhålla sig till.
Ja,
men återigen, om vi då backar ut och tittar i verkligheten, hur ser det då ut? Vi kan ha alla möjliga fina skrivningar och alla möjliga liksom råd och till och med lagstiftning på olika områden, så är det ju mitt ansvar som politiker att följa upp och se, hur ser det ut då? Hur ser det ut i hemtjänsten exempelvis? Hur ser det ut på förskolan i Göteborg idag? Lever vi upp till detta? Vi gör kanske inte det fullt ut. Och då, eller rättare sagt, vi gör inte det. Och dessutom så har vi också fått svart på vitt med olika typer av undersökningar. Dels Inspektionen för vård och omsorg. Jag vet att fackförbundet Kommunal har gjort egna rapporter, intervjuat sina skyddsombud och annat. Men också tyvärr då, får man ju ändå säga, i det läge vi nu befinner oss, vi har inte pratat så mycket om det, men den pandemi vi befinner oss i, så har detta tyvärr eskalerat på ett sätt, eller blivit synligt på ett sätt, som också har framkommit i rapporter som vi i Göteborgs kommunstyrelse fått ta del av, där man just pekar ut också språkförbistringarnas tyvärr negativa betydelse.
Just det, du syftar nog på den här. Det gjordes under våren, beställdes en rapport från revisionsbyrån KPMG, för man ville ha en extern oberoende aktör som granskade vad som hade gått snett under våren och den första vågen av pandemin i äldreomsorgen, för man skulle kunna lära sig av det. Och då var det här alltså någonting som pekades ut som ett problem.
Så var det. Och det var tydligt att det gjorde det i den här rapporten. Och det är klart att då är det vårt ansvar att se till att säkra att vi löser den problematiken på olika sätt. Och här är det ibland frågor som ibland, ja, jag skulle säga så här, det finns en känslighet för att prata i klarspråk i politiken. Tar man vänster ut, jag tror jag blev anklagad för att jag gick någon brunfärgad ökenvandring när vi gick in och ställde krav på detta, la de här förslagen. Medan går man långt höger ut på högerkanten, eller ja, för övrigt Alliansen har inte varit så pigga på detta i Göteborg, eller Moderaterna, men däremot längre höger ut och mot SD, så menar de på att de där förslagen har vi alltid haft, så det är inget nytt och sådär. Men det finns stora skillnader här. Och man kan säga att för Socialdemokraternas sida så är det ju så att vi, återigen det här med att säga med både och. Ja, som professionell arbetsgivare så måste vi ställa de här kraven.
Mm.
Och välfärden, det är ingen social integrationsinsats. Mm. Det är ett högprofessionellt arbete, oavsett om du jobbar som undersköterska på ett boende eller om du jobbar som barnskötare eller förskollärare ute i en förskola. Mm. Det är högprofessionellt. Och ja, vi måste lyfta statusen här.
Mm.
Och då är språket en helt grundläggande, basal, avgörande faktor.
Mm.
Det betyder inte att vi inte då ska stötta i detta.
Mm.
Dels har vi förslag där vi ser till att stötta med ett språklyft för de som redan finns och är anställda idag.
Mm.
Att kunna plugga på betald arbetstid och så vidare för att läsa upp sin svenska.
Mm.
Men också då om man nu är intresserad att komma in och jobba inom välfärdskyrkorna, vilket så väl vi behöver. Vi behöver ju mängder av människor vi behöver rekrytera.
Mm.
Då har vi ju andra så att säga, områden där vi kan stötta. Vi har till exempel en arbetsmarknad, vuxenutbildningsförvaltning som jobbar med SFI. Vi har jättebra yrkesvuxutbildningar tillsammans med grannkommunerna här i Göteborg där vi jobbar.
Mm.
Men vi behöver bli bättre på att stärka svenskan in där.
Ja.
I de teoretiska inslagen.
Mm.
Det är inte rocket science, men vi behöver bli bättre på det.
Mm.
Och det kämpar vi för.
Ja. Nej, men det säger väl sig självt någonstans, tänker att man kan man inte svenska så är det väldigt lätt att man, även om mycket går att lösa ändå, så är det framförallt ett så pressat och svårt yrke som det är, egentligen alla yrken i äldreomsorgen är, så är det, missförstånd kommer uppstå, man kommer tappa saker. Och det gäller väl också mer generellt livet, tänker jag. Alltså vilka förutsättningar man har att vara del av samhället och ta för sig av livet liksom. Om man inte kan språket så blir det väldigt svårt. Där tänker jag på, alltså, det är väl en skillnad också mellan det krav som Sverigedemokraterna säger sig ha haft hela tiden och det förslag som Socialdemokraterna har lagt, är att Socialdemokraternas förslag gäller inte bara omsorgen utan även förskolan. Och där tycker jag nästan det är ännu mer provocerande, vet jag inte, men det är minst lika provocerande att man är så emot det där, för det handlar inte, dels är det ju en arbetsfråga liksom, för man ska kunna göra sitt jobb, men det handlar ju också om, jag menar, att utjämna klyftor. Vi vet att det finns väldigt många barn, framförallt i de områden där man har brist på utbildade förskolelärare, som inte får med sig svenskan hemifrån, som inte får det automatiskt. Och vi vet också, det finns hur mycket forskning som helst på, inte för att det behövs egentligen, men att kan man inte bra svenska, har man ett begränsat ordförråd, och har man ett begränsat ordförråd så får man svårare att klara skolan. Och det får sedan konsekvenser för resten av livet. Så att det här är ju liksom din klassfråga, skulle jag vilja säga. Det är att man ser till att alla barn, oavsett bakgrund, får med sig bra svenska i förskolan. Och då krävs det att personalen kan bra svenska.
Absolut. Och det du är inne på också här, att som skolan där våra barn, det är ju helt avgörande att vi fångar upp i det viktiga uppdrag som kommunen har där. Att just kompensera för de så att säga, då, eventuella då brister som finns hos föräldrarna. Och det är ju just exempelvis då via i tidiga åldrar i förskolan. Och då är det våra barnskötare och är det våra, alltså, all vår personal som jobbar i förskolan.
Ja.
Och möter barnen. Att de kan en god svenska. Det här är inte, som jag sa, rocket science. Det är ganska naturligt och grundläggande. Och vad vi vill det här, det är ju också att säkerställa det.
Mm.
Att vi gör det, att ta fram modeller där man har en form av språktest. Mm. Där arbetsgivaren och fackliga parter hittar en modell. Hur vi gör det så att vi får en systematik i det idag. Nu görs det lite sporadiskt, men vi behöver en bättre liksom, ordning hur vi gör det över hela staden i rekryteringen.
Ja, precis. Ja, jag tänkte vi ska köra en låt för att sen återkomma till detta. Här kommer Jump med Van Halen. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna. Du hörde just Jump med Van Halen.
Precis, och jag måste ju ändå få kommentera musiken nu igen. Det har ju blivit mycket musikkommentarer här på slutet, men det här är ju också en låt som kom, jag tror det var 1984. Och vi har varit inne på att jag spelade orgel och då, det är ju synt typ. Och min plats i en hårdrock liksom, med gitarr, bas, trummen, det fanns ju inte riktigt. Men när den här kom, det här var ju en möjlighet. Och jag såg min karriär framme i ett hårdrockband med en synt. Jag vet att det är säkert en del hårdrockare som lyssnar som tycker att det här är inte på riktigt, va? Van Halen slog igenom otroligt stort med den här låten 1984. Och den blev en liten game changer inom hårdrocksbranschen. Tycktes väldigt olika om, men jag gillar den personligen.
Mm. Alltså, du såg framför dig att det skulle bli en rockstjärna,
det blev
sossekommunalråd.
Jag stod och skuggspelade, ska du veta, på den här, liksom så.
Rockstjärna, byggnadssnickare, soldat, kommunalråd. Det finns mycket man kan göra här i livet.
Så är det. Han är ju 52 år också i och för sig. Så.
Ja, det finns tid kvar.
Jajamän.
Jag tänkte att vi ska också, tiden börjar dra ihop sig här, men jag tänkte ändå att vi ska kort lite prata om en, vi har ju varit inne lite på segregationen på olika delar av det här programmet, skolsegregationen, språkbristen och vad det får med sig. En fråga du drivit väldigt mycket och som har med det här att göra är den så kallade EBO-lagen, vi har pratat om tidigare i det här programmet, alltså lagen om eget boende, som väldigt korthet innebär att du som asylsökande i Sverige så anvisas du vanligtvis till en kommun, och det har att göra med att man ska kunna fördela dem jämnt så att det blir liksom, så de får ett bra mottagande och att man håller nere segregationen helt enkelt. Men så finns det ett litet finstilt i detta som är att om du hittar ett eget boende, och det kan vara egentligen att du hyr en soffa hos någon, det kan vara nästan vad som helst, då kan du flytta vart som helst. Och det här har ju lett till, ofta är det landsmän i redan segregerade förorter, kanske man blir lurad, otrygga kontrakt som man hamnar hos. Här har ju du drivit att Göteborg bör få ett fullständigt undantag. Hela Göteborg bör undantas från den här lagen. Kan du berätta lite, vad är det som gör den här frågan så viktig för dig som socialdemokrat att driva?
Men återigen en fråga som också, om vi ska vara ärliga här, rönt en viss ängslighet, inte minst på vänsterkanten. Men i Göteborg har de också tagit en speciell vändning, måste man säga, även på högerkanten. För det, där har väl kanske inte högerpartierna agerat som de kanske gör på nationella nivån. Men för mig, precis som du var inne på, Ruben, så handlar det om just segregationen, alltså de här skillnaderna. Vad skapar det för konsekvenser? Jag är alltid, när jag tittar på olika frågor, så tittar jag, hur ser det ut nu då? Vad har vi för situation? Vad skapar den här lagstiftningen? Vad ger den för konsekvenser? Ja, den ger väldigt dåliga konsekvenser. Och framförallt, vi pratar mycket om många gånger i politiken kring barnperspektivet och lyfter fram vad får det för konsekvenser för våra barn. Mm. Och tar man och tittar på det, så ser man också att många gånger så har vi då familjer som bor, kanske två familjer i samma boende, samma lägenhet. Väldigt trångbott. Där kan man ju glömma att barnen har egna rum och läsa sina läxor. Man kanske får dela på ett stort vardagsrum eller någonting och sitta tillsammans. Mm. Väldigt, väldigt dåliga förutsättningar och skapar framförallt för barnen en miljö som inte gynnar exempelvis skolutveckling och så vidare. Mm. Men sen ger det också en effekt utav att det blir också vissa delar. Tar du Göteborg som är en så stor stad med, som är väldigt spridd också, så är det vissa stadsdelar som primärt man då bor i. Och det är ju också i grunden ett stort problem, så tillvida att du får ju ingen blandning, utan då får du, för jag ser ju fördelen av att blandas, för då får du också det här vi pratar innan med språk och så vidare, en möjlighet att utvecklas där. Nu får du väldigt, vi kallar segregerad, alltså där du har vissa människor bor där och vissa bor där. Mm. Och det är inte bra för utvecklingen i stort. Och då måste man titta, kan vi göra någonting åt detta? Mm. Och precis som du var inne på, Ruben, det här har ju då de människor som väntar på att få besked kring om de ska få ha, så att säga, skyddsskäl och få stanna i Sverige och så vidare. Och så kan man då välja, då har staten ett ansvar. Alltså staten, du kan bo på ett, som man kallar ett anläggningsboende, men de allra flesta väljer då att bo i eget boende. Och ofta är det ju för att man kanske har någon känning eller någon kontakt eller någonting, och så flyttar man vidare. Va? Mm. Men som sagt, återigen konsekvenserna. Och där vill vi se med ett ordnat system. Dessutom, tittar vi nu, nu pratar vi om Göteborgs kommun, men nu får jag rikta lite kritik också till kranskommunerna runt om. Vi har ju tagit ett oerhört stort ansvar här från Göteborgs sida om du jämför med våra kranskommuner runt om. Mm. Tittar man på Kungsbacka, så jag kommer inte ihåg om det är 6 gånger mer vi har tagit någonstans de sista. Så att det är en väldigt, väldigt stor fråga. Vi behöver hjälpas åt också kommunerna. Det är dags för de andra rika kommunerna runt om att ta ett ansvar i den här frågan.
Ja, vi behöver gå vidare, men det blir lite kort om den frågan. Jag tänkte mest att det var intressant, eftersom vi pratat om frågan här tidigare, och höra lite hur du själv ser på den. Men som sagt, vi ska avrunda, och det har varit väldigt kul att ha dig här, Jonas. Det är väldigt kul att höra lite mer om din bakgrund som byggnadssnickare, som soldat. Och det är alltid kul när man har politiker här som berättar lite om hur de påverkats, alltså hur deras liksom verkliga erfarenheter från livet utanför politiken och hur det formar en. Jag tror att det är grunden för väldigt mycket, och har man inte det liksom erfarenheter därifrån, så blir det väldigt svårt för en att vara en bra politiker. Jag tycker det var intressant att höra dig berätta lite om hur det hänger upp i ditt fall. Jag tänker att vi ska ta några lite mer innan vi avslutar med en låt här, så ska vi köra några snabba, mer ytliga frågor kanske, men som ändå säger någonting om Jonas som person. Så vi avslutar med lite fem snabba här. Börjar med den första, fotboll eller hockey?
Ja, det är definitivt hockey.
Hockey?
Som Frölunda-medlem höll jag på att säga. Ja.
Frölunda-medlem till och med. Ja, du är...
Förrätta, det är riktigt så här. Jag är inte just nu. Det är dags att gå med igen, tror jag.
Ja.
Men många år.
Ja. Katt eller hund?
Hund.
Hund, ja, det var enkelt. Själv är jag kattmänniska, som jag nu diskuterar här senare. Padel, eller paddel säger man kanske, eller löpträning?
Ja, det får bli löpträning. Det är ju väldigt hypat med paddel nu, men jag har inte prövat det själv.
Nej.
Så det blir löpträning.
Nej, inte jag heller. Jag tycker faktiskt det verkar ganska kul.
Men ja, det är ju allt fler.
Väldigt hatat på mig. Jag tycker det verkar, jag gillar racketsport generellt.
Ja.
Vad ser du på tv, På spåret eller Agenda?
Ja, jag är ju så tråkig så jag ser Agenda, men ska jag välja så väljer jag faktiskt På spåret, för det är mer underhållande.
Ja, jag håller med, samma här. Och sist en lite mer politisk, det har varit val i USA nyligen. Bernie Sanders eller Joe Biden?
Nej, men det får bli Bernie Sanders, han är ju också populär, sett på många bilder just nu.
Ja, just det, med sina handskar.
Ja, verkligen, verkligen.
Nåväl, det blir en bra avslutning. Stort tack för att du har gästat oss, Jonas Athenius, socialdemokratiskt kommunalråd i opposition i Göteborg för Socialdemokraterna, fick jag med det igen. Och jag heter Ruben Malmström. Stort tack till er som lyssnat. Vi hörs igen inom ett par veckor. Och här kommer, medan vi släpper på nästa program, Whitesnake, Here I Go Again. Tack. Härligt. Och hej.
Tack ska ni ha.